Ja, nu är det dags för A-radion igen på 88,0 MHz denna härliga lördags eftermiddag. Och lyssnar ni på reprisen så är det torsdags eftermiddag. A-radion är Socialdemokraterna Partille som kör. Och idag denna lördag är det distriktsårskongress för Socialdemokraterna, både för Göteborgsområdet där Partille tillhör och även för Göteborg. Och vi får se om vi kanske kan få en direktrapport därifrån så småningom. Jag sitter ensam här i studion idag och heter Daniel Dellmark och vi håller på fram till 4 denna lördags eftermiddag. Och är det reprisen på torsdagen så är det till klockan 18.00. Men vi börjar med en liten hyllning till Sven Melander som gick bort i veckan. Hittade i systemet någonting med Werner och Werner, Åke Kato och Sven Melander. Näskaffe, varsågod. Ja, som sagt, det var Sven Melander och Åke Kato som vi hyllade där. Nu lite musik. Det var Lutricia McNeil med Ain't That Just The Way. Ni lyssnar på A-radion nu. Ni lyssnar på A-radion som sagt och tänkte köra lite klipp från A-radion som har gått tidigare. Vi har som Socialdemokraterna Partille nu på senare tid börjat lägga ut lite gamla program, lite äldre program som poddar som man kan lyssna på. Och då är ju tyvärr musiken bortklippt. Men man kan gå in på soundcloud.com och gå in antingen genom den hemsidan eller via den appen som finns där. Och så tryckt söker man på Socialdemokrat i Partille. Socialdemokrat Partille. Så finns det poddar från A-radion där. Och jag tänkte köra ett klipp som var från 2019 04-27, 27 april för 3 år sedan när LO-facken Partille i A-radion fick besök av folk förtroendevalda från målarna. Och det kommer, om tekniken funkar så kommer det här. Det är ju vår i luften och det har varit en fantastisk vår fram till idag då vädret slog om ganska ordentligt. Men det är ju många som tänker på att måla om sina hus nu i dessa tider. Vad ska man tänka på då? Om man ska anlita en firma?
Ja, det första som jag hade gjort det är att ta in offerter från ett flertal olika måleriföretag för att bilda mig en uppfattning om vad jobbet skulle kunna komma att kosta. Därefter så, när jag väl har bestämt mig för vilket måleriföretag jag vill ha, så hade jag försäkrat mig om att det är det måleriföretaget som jag kontaktar som också ska genomföra det arbetet. Mm. För tyvärr så springer vi på i våran bransch så här om att det är ett företag som räknar hem jobbet och sen så säljer de det vidare till ytterligare ett företag som i sin tur säljer det vidare till ytterligare ett företag. Och det kan pågå i alla fall 3-4 led i vissa fall. Och då kan det vara som så att allting kanske inte står riktigt rätt till med det företaget som står och utför måleriet i slutändan.
Okay.
Någonstans så är det ju som så att varje företag vill ju göra vinst.
Mm.
Och ju längre det här ledet blir desto mindre kommer ju vinsten bli. Och då kanske man är så att man är och tummar på andra saker för att få företaget att gå runt. Mm. Anställas löner bland annat kanske. Skatteinbetalningar med mera.
Ni har som mest att göra nu under vår sommar, höstperioden och sånt. Eller hur ser det ut?
Ja, det är ju typiskt måleribranschen att ha mest att göra från april till mitten på oktober. Vinterhalvåret är ju betydligt mindre och det försvinner ju alla utvändiga arbeten.
Ja, just det.
De är inte möjliga att genomföra, de allra flesta i alla fall.
Vad var det du tänkte på? Om det är så att man som kund tar reda på det, hur tar man reda på så att man anlitar en firma som gör allting rätt? Vem tar man kontakt med då?
Ja, Skatteverket är ju ett bra ställe att titta så att det företaget man har tänkt anlita också betalar skatter.
Mm. Någonting mer som är det mest privatpersoner som ni jobbar för eller är det företag eller hur ser det ut när ni målar?
Vi jobbar för alla.
Ja, just det. Ja,
kommunen, kommunfastigheter, statliga fastigheter, privata fastighetsägare och enskilda privatpersoner. Så den som kontaktar företaget i grund och botten. Nu styr inte vi anställda vilka jobb det är, utan det är företagen som bestämmer vilka jobb de räknar hem. Så vissa företag kanske nischar in sig på en viss typ av objekt på det sättet.
Mm. Har du någon mer tanke där?
Nej, det har jag inte, utan ni har ju svarat på min fråga där som,
ja, precis,
med
precis.
Hur man undersöker om företag är seriösa och så.
Det finns ingen sån lista så som det är schyssta villkor för hotell och restaurang, men fast som förmålar branschen och sånt, eller?
Nej, tyvärr har vi ju inte det, men det går ju också att ringa till Målarförbundet och fråga om de företag man tänker anlita har kollektivavtal till exempel.
Ja, just det.
Det är
ja,
ju en viss typ av seriositet att bara ha ett kollektivavtal.
Ja, precis, precis.
Sen ska man ju följa övrig lagstiftning också, självklart.
Mm. En följdfråga på det vi pratade om förut kan jag på här nu. Om man nu anlitar ett företag och skriver ett avtal med den här, skulle man inte då kunna, den enskilde då, som jag som skulle ha anlitat någon, att jag vill att det är ni som utför det här jobbet och inte går vidare till någon annan?
Nu kan inte jag exakt med då hur en sån avtalsrätt går till, men för mig så verkar det väldigt troligt att jag som privatperson skulle kunna ingå ett sådant avtal med ett företag om att jag verkligen vill att det är ert företag och er personal som utför arbetet. Så det tror inte jag är några som helst problem att man skulle komma överens på den biten avtalsmässigt, men jag har inte den juridiska kunnandet så, utan det
andra som gör det.
Ja, men jag tror att det är troligt, eller att det skulle fungera på det sättet.
Ja, precis. Ja. Någonting mer som du vill tillföra?
Nej, inte just nu i alla fall.
Okej, japp.
Det var från Målarförbundet Johan Svedestad och Peter Götberg som pratade. Och om man vill gå in så kan man lyssna på detta i efterhand på soundcloud.com, och då söker man på datumet 2019-04-27. Men nu tar vi lite mer musik. Det var Långt härifrån med Py Bäckman. Ni lyssnar på A-radion på 88 kommunal megahertz. Och den här låten var med i Melodifestivalen 1992. Och den kom femma där. Och i svensktoppen så kom de tvåa. Ni lyssnar på A-radion som sagt och tänkte köra lite mer klipp. Ett av de första A-radioprogrammen som jag gjorde. För gjorde jag 2015 med en ombudsman från Byggnads som heter Jack Rolka. Och han pratade lite om fackets uppgift, och det kommer här.
Går vi in och tittar lite på vad är en fackförenings uppgift? Man kan ju tänka att det är att förhandla eller skriva avtal, att höja löner eller teckna försäkringar. Jag vill påstå att fackföreningen har en uppgift, en endast uppgift. Och uppgiften, det är ju att samla människor kring gemensamma bekymmer. Och det kan ju vara ett, två, tre eller 100 gemensamma bekymmer. Och i den bästa av världar så skulle vi ju på våra arbetsplatser vara de bästa av vännerna. Men så är det ju sällan. Det kan ju faktiskt till och med vara så att vissa av våra arbetskamrater, de drar vi inte ens jämt med. Men det spelar egentligen ingen roll. För uppgiften för vår fackförening, ja, det är ju att hitta de gemensamma bekymrerna för att sedan tillsammans hitta lösningar och vägar framåt. För hur klyschigt det än må vara, så är det att vi är starkare tillsammans. Och hur skapar vi verktyg och lösningar på våra gemensamma bekymmer? Ja, det har under årens gång och av tidigare generationer skapats kollektivavtalslösningar, försäkringar och förhandlingshjälp, rättigheter i lagar och system för att klara livets olika utmaningar såsom föräldraskap och pension och sjukdom. Jag påstår att den fackliga idén är konstant, att den är likadan idag som den var för 100 år sedan. Men däremot hur vi förverkligar den, ja, det förändras hela tiden. Det ser inte likadant ut idag som för 100 år sedan, och det kommer inte se likadant ut år in i framtiden. För samhället förändras och äldre generationer försvinner bort och nya generationer kommer till. Därför, enligt mig, kommer facket aldrig att bli omodernt. och facket är aldrig någon annan än vi som är en del av det just nu.
Det var just nu med Lale. Ni hörde före det ett klipp med Jack Rolke som är ombudsman på Byggnadsväst. Och efter nästa låt så tänkte vi köra ett klipp från i Det var så mycket som. För ett år sedan, 2021-03-20, och då hade vi LO-facken i Partille besök i Öradion av Amelia Rud Petersen som kandiderade som SSUs ordförande. Och nu blev hon vald som andra person på riksdagslistan för Göteborg, Socialdemokraterna i Göteborg. Och hon kom med en frågesport som hon ville ha i sändningen. Och den kommer efter nästa låt och den kommer här.
Vi lyssnar på LOA-radio på 88 MHz och det där var Michael Jackson med Billie Jean. Och med oss idag har vi Amalia Rud Pedersen som kandiderar till SSU-förbundets ordförande.
Mm, helt enkelt.
Och Amalia hade här under låten en förfrågan att vilja tydligen ställa frågor till oss nu.
Ja, men jag tänkte så här att jag tycker att det är väldigt roligt med radio. Jag lyssnar själv mycket på radio. Hade nog egentligen kunnat tänka mig att vara radiopratare. Så att jag tänkte att nu när jag fick tillfället här så har jag förberett lite frågor till er.
Kör på.
Kan ju också göra mig mindre nervös liksom, att det är livesänt och sådär. Men det handlar egentligen, det är, så här, det är fem snabba. Ni ska tävla då om detta. Och det är ju på området politik och organisering kan man säga. Mycket av det som jag har pratat lite om. Men också lite som jag har pratat tidigare om. Så att jag tänker att vi kör igång. Och då, om man har svaret så får man säga sitt namn. Och så ser vi vem som vinner.
det här kommer bli redan nu.
Ja, men jag tror att ni klarar detta.
Hektiskt.
Okej, men första frågan är då. Hur hög var ungdomsarbetslösheten 2020 i Sverige?
Får man gissa också då, eller?
Ja, men man säger sitt namn först och så säger man.
Jesper. 25%.
Johan, 13.
Johan tror 13 och Jesper tror 25. Då kan jag säga att rätt svar är 24%.
Oj, så nära.
Ja, så du får ett poäng där. Okej, nästa fråga då. Ungefär hur mycket av välfärdsfrågorna kan man säga beslutas om i kommunerna?
Vill du ha procentuell nivå på det här?
Du vill ha procent, ja.
Jesper? Jag kör på cirka 70%.
Mm. Vill du ge dig på en gissning, Johan?
Jag säger 60 då.
60%. Och då får faktiskt Jesper ett poäng till, för det är 80% ungefär.
Oj. Ja.
Okej. Då kör vi en... Men för att det ska vara lite mer spännande nu så kan man få 3 poäng totalt. Oh. För att jag har 3 olika svar på detta, eller med 1 poäng per rätt svar. Och då vill jag gärna veta... Och det är Ungdomsbarometern heter de som har gjort den här undersökningen, så att vi faktacheckar, eller vad man ska säga. Det är inte fake news. Och de släppte den här 1 januari i år och de har gjort en undersökning. Jag vet inte exakt hur många, men det är mellan 15 och 24 år tror jag det är. Och då ville jag gärna veta, vilka är de 3 viktigaste politiska frågorna för unga idag? Så får man 1 poäng per rätt svar. Och då tänker jag att jag kan lämna över ordet först till Jesper, och så får du säga dina 3 och så får Johan säga sina 3.
Är det inte bättre att Johan börjar? Jag har ju stor ledning här just nu.
Nej, men ni båda kan ju få poäng.
Men,
du försöker bara få betänketid här.
Jajamensan. Men jag kan ta den.
Men Johan ser mer redo ut faktiskt.
Johan ser taggad ut där.
Vi tar vård som första.
Mm.
Sen kan vi ta skola. Mm-hmm. Och så chansar jag på omsorg då.
Mm. Okej, och Jesper?
Jag tror att det första handlar om skatter.
Mm.
Andra handlar om arbetsmarknad. Och tredje handlar om skola.
Mm. Och då kan jag säger svaren då, så får vi dela ut poängen sen. De 3 viktigaste frågorna är sjukvård, alltså ökade resurser framförallt då till sjukvård och omsorg. Sen är det klimat och miljö. Och sen så är det ökad jämställdhet mellan könen. Så där tror jag faktiskt att Johan fick ett poäng.
Ja, det får han. Och jag sitter där och känner att vi behöver läsa på om det här mycket mer.
Men tips att läsa den då. Så Johan får faktiskt 2 poäng i och med att det var vård och sen omsorg som du sa. Det var ju vård och omsorg.
Ja, så att nu står det lika.
Nu är det lika. 2-2. Och jag har 2 frågor kvar faktiskt. Och då vill jag gärna veta hur många unga valda som hade ett förtroendeuppdrag i procent fanns det i Sverige efter 2018. Och då är det alltså personer som sitter i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdag.
Upp till, och var går gränsen vid unga? Är det 30?
18-29 år då.
18-29.
Jesper. Jag kommer att gissa på 20%.
20% tror du?
Jag tror 30.
Du tror 30%. Vet du vad jag kan säga då? Båda har jättefel. 7%.
Oj, ja det...
Och det är alltså då 12 procentenheter mindre än vad man egentligen tänker. Alltså om man tänker att unga borde haft, om man skulle ha delat upp hur många som borde varit förtroendevalda i hur många unga som finns i Sverige idag. Så bara 7%.
Precis, för att man möter ju typ alltid det argumentet också om att det är väldigt många unga som är aktiva inom politiken på det sättet. Men där visar ju sig att 7% är ju inte så jätterepresentativt av hur många ungdomar som finns mellan åldern 18-29.
Nej, precis, exakt.
Vi har för många betonghäckar.
Eller för få unga som faktiskt vill eller vågar ta sig an ett förtroendeuppdrag, tror jag. Väldigt mycket handlar om också.
Ja,
men den sista frågan då... Tror ni att det är fler eller färre idag som engagerar sig partipolitiskt som är unga?
Fler eller färre?
Johan färre.
Ja, jag säger också färre, fast nu jag får inte gissa.
Nej. Nej. Så att Johan vann.
Är du 3-3 ser jag ju här.
Nej, för att du fick inte den poängen det sista. Johan vann.
Yes.
3-2, härligt. Jag hejar på dig.
Grattis Johan, jag kan bara säga så. Alltså, när det är jag... Och tävlingar går inte alltid jättebra ihop. Mitt hjärta börjar pumpa så in i... Ja,
i bänken.
Ja, precis. Så att det är helt... Ja, okej. Men ja, jag får vara en god förlorare och gratta Johan till denna vinsten.
Jag får tacka detta. Det var ett fantastiskt kul inslag.
Ja, men jag tänkte just... Alltså, för det som jag tror väldigt mycket handlar om är... Man kan väl säga att väldigt mycket... Alltså grunden både till jag kandiderar men som jag tror... man ganska många kan identifiera. Det är liksom vissa, ja, men vilka stora typer av kriser det finns i Sverige idag. Och jag tror att man skulle kunna säga att det är typ 4 stycken. Det är den ekonomiska ojämlikheten och det tär sig jättemycket på arbetsmarknaden. Alltså var fjärde ung är arbetslös i Sverige idag. Så kan vi liksom inte ha det. Och sen så tror jag att det handlar väldigt mycket just om klimat och miljö och att vi behöver se till att flera unga kan vara i de här beslutsfattande rummen och fatta besluten så att det inte bara är fler som engagerar sig online utan att man också kan ta ett förtroendeuppdrag och påverka i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige. Och sen så tror jag också det här liksom, ja men med förtroendet för politiken, att det är väldigt många unga som inte känner det idag. Även om man vill påverka politiskt så känner man inte att, ja men, att det är partipolitiskt man ska göra det. Och det ser vi ju då när vi ser de här siffrorna, att det är väldigt många som tycker mycket men som inte vill engagera sig helt enkelt. Och sen så tror jag också att man egentligen kan säga att det handlar om att se till att fler unga kan påverka sin egen framtid överlag. För att det såg man också i den här ungdomsbarometern att det är väldigt många som tror att de får en sämre framtid idag än vad ens föräldrar har. Och det är ju inte så hoppfullt för Sveriges unga.
Nej, precis. Och med de orden så kommer jag nu sätta på en låt som inte kommer behöva någon presentation för alla vet nog vilken den här låten är.
Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz denna fantastiska lördags eftermiddag och lyssnar ni på reprisen så är det torsdags eftermiddag. Före låten Go West så hörde ni ett klipp med Amalia Rud Pedersen, en frågesport med oss i studion. Och nu, jag tänkte bara påminna om att ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz. Och idag denna lördag, eller torsdag om det är repris, så kör vi lite favoritklipp om från som vi har haft i sändningen i A-radion. Och alla dessa program som jag kör från, det är program som finns tillgängliga som poddar på SoundCloud. Man går in på SoundCloud, söker på Socialdemokrat Partille och där finns det många poddar från Socialdemokraterna i Partille. Socialdemokrat Partille heter det på SoundCloud. Och nu kommer ett klipp med folk från LO-distriktet Västsverige. Det var Mia Erliden Duris och Jack Lemoyne som pratade om ett projekt som LO Västsverige har haft nere i Serbien. Och det kommer här. Det är inte bara skolor utan ni får åka ut och se lite andra saker och sånt också. Mm. Var tar ni åkt för någonstans?
Nu senast i våras var vi ju i Serbien. Okay. Och det var det tredje gången nu i våras.
Tredje gången för mig i alla fall.
Ja, ja, som vi var tillsammans. Vi har ju fått frågan ifrån LO-distriktet där vi jobbar om vi vill åka ner och köra ungkurser. Alltså seminarier för unga serber. Så det blir ju som i Sverige fast man åker till Serbien och gör liksom samma sak. Grejen är att de har ju inte så utvecklad facklig verksamhet som vi har. För vi har ju väldigt bra villkor här i Sverige. Vi kan ta ut facklig tid. Vi kan komma in på skolor väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket... ja, skyldighet, alltså rättigheter på en arbetsplats där de kanske mer har skyldigheter kan man säga. Okay. Sen har ju de lagstadgad minimilön där nere och det har vi ju inte.
Vad ligger den på där, vet du det?
Jag tror det är omräknat till svenska pengar, var det inte typ 3000 i månaden?
Något sånt.
Ja. Men sen varierar det också, för det hålls ju inte riktigt det där, utan det fuskas ju en del också fick vi reda på, så det kan bli mindre också. Sen beror det på hur många dagar det är i månaden och hur mycket man jobbar och sådär. Men...
Och det är ju väldigt ögonöppnande när man kommer ner där liksom och får se liksom hur arbetsmarknaden ser ut i andra delar av världen och att fackföreningar här i Sverige har en så pass stor roll som de har. Liksom. Det är ju ingenting som har kommit av sig själv, utan vi har ju mer än 100 års kamp liksom, och där våra fackföreningar har kunnat växa sig starka. Liksom. Den motsvarigheten ser man ju inte i många andra delar av världen. Så det här projektet som vi har med Serbien i ett område som heter Novi Sad, det kommer ju sprunget ur att efter Jugoslavien-kriget där, liksom, så såg vi en chans att här kan vi faktiskt på riktigt komma in och göra skillnad där, liksom, och bygga, vara med och bygga upp och stötta någonting från grunden. Då, liksom. Så det var där det tog sin början i alla fall. Sen har det hällt på ett bra tag och jag och Mia har ju varit nere flera gånger då liksom och träffa våran serbiska motsvarighet där nere då, att deras LO då kan man säga liksom, och just ungdomsdelen där vi pratar om liksom, ja, men hur bedriver vi ungdomsverksamhet i Sverige, vad kan ni göra för att liksom komma igång med liknande verksamhet som oss. Och det ser man ju med en gång liksom, att de har ju inte samma möjligheter, de har inte den här färdiga strukturen och liksom sådär liksom. Men att de försöker lite mer på gräsrotsnivå liksom, och komma upp och göra samma resa som vi gjorde liksom, för 100 år sedan kan man säga.
Vilken är den vanligaste frågan ni får där nere?
Oj.
Eller var det vanligaste och ovanligaste frågorna?
Vi har ju, den första gången vi var nere så pratade vi lite om föräldraförsäkringar. Om man har mamma ledigt och pappa ledigt. Vi visade någon film. Vad heter den? Swedish... Vad hette den? Vet du vad jag menar?
Nej, inte riktigt.
Ja, det var ju... Var det inte Unionen som gjorde någon sån här reklamfilm som vi tog med en hel visare?
Ja, det var TCO som gjorde...
Du vet vilka jag menar.
Ja, jag vet vilka du menar. Ja.
Att vi liksom kan vara hemma nästan ett helt år med våra barn och vi får betalt och man får extra pengar på jobbet de första... Det har ju utvecklats. När du och jag jobbade, Daniel, så fick jag ju Lukas. Och då hade man ju bara en månad, tror jag, med de här extra pengarna, 10% man fick från jobbet. Och sen var det 80% från Försäkringskassan. Nu har ju det utvecklats. Jag vet inte om det är typ 6 månader nu eller något sånt. Nu var det ju länge sedan jag var förälder.
Kan vara något sånt, ja.
Men det är bara en sån sak att man får pengar från sitt jobb för att man är föräldraledig.
Hur ser det ut nere i Serbien?
Ja, jag vet inte riktigt.
Jag vet inte på rak arm heller när det ser ut med just föräldraledighet och sånt där. Men med största sannolikhet så har de inte en lika generös föräldrapolitik som vi har här i Sverige. Nej. Men det som är syftet också, det är ju liksom att vi ska kunna vara där som en form av... Vad ska man säga?
Lite pepp,
lite inspiration om hur man kan göra saker och ting. Liksom. Sen är det ju såklart upp till dem själva om vad de väljer att driva och prioritera frågor. Men det vi vill liksom pusha och vad vi faktiskt är väldigt bra på här i Sverige och kanske framförallt del av det sitter i Västsverige, det är ju liksom just det här också, att träffa ungdomar, få dem att förstå vad är en fackförening, vad är syftet med en fackförening liksom, och den biten. För har man inte den här kunskapen liksom, om vad kan vi som arbetare göra via våra fackförbund liksom, då kommer man ju inte heller gå med i facket. Och det kan man ju se liksom, globalt och även i Sverige liksom, att ungdomar som börjar jobba idag, har de inte den här kunskapen och förståelsen, så är det klart som fan att man säger nej om man får frågan om man skulle vilja gå med i facket, om man inte har förståelsen för liksom, vad kommer det här göra för skillnad, vad spelar det här för roll för mig och i ett större perspektiv liksom, vad händer om vi inte har starka fackföreningar i Sverige?
Hur har det utvecklats sen? Ni har ju varit där några gånger nu i Serbien. Har ni sett någon konkret... Vad har hänt?
Första gången vi var nere var ju ganska stelt, både från våran sida och från deras sida. Men nu märker vi, när vi varit nere för tredje gången och börjat träffa folk som vi har träffat liksom flera gånger, man märker hur mycket öppnare de är och hur mycket enklare det är för dem att prata med ungdomar. Om vi tänker oss liksom Sverige tillbaka 20-30 år, där det står en man i kostym och ska berätta något jättetråkigt i ett fyrkantigt rum. Det är lite den stilen det har varit när vi har kommit ner. Och så har ju vi gjort här, nej, nu ska vi ha gruppövningar, nu ska vi göra liten sträcka på oss, och så här måste ni göra med ungdomar, ni måste liksom göra det på deras nivå. Så
göra dem delaktiga i det hela. Liksom.
För att de tycker det är intressant. För att bara stå och prata fackligt, det är ingen som kommer att lyssna, utan man måste göra det som exempel och historier och liksom, så att det blir intressant.
Sen har de ju kommit igång med väldigt mycket bra verksamhet i ungdelen. De har ju skolinformationsverksamhet på liknande sätt så som vi har här i Västsverige, där de är ute och träffar liksom sina gymnasieelever. Och de har också, och det är ju inte riktigt det du och jag är nere och pratar med, men just det här med att kvinnors del och deras representation inom fackföreningsrörelsen har ju ökat markant sen vi har dratt igång det här samarbetet. Och jag tror att nu kommer inte jag riktigt ihåg siffrorna så här på rak
arm. Jag tror de var inte typ så här 12% tjejer på alla kurser de hade, och nu var det ju över 50.
Amen.
Så att det är ju tjejerna tar över.
Amen.
Men det är spännande att se, och vi märker ju att när de börjar grupparbeta, för när vi är nere så sätter vi dem i jobb. Det är ju inte meningen att vi ska komma och sen åker vi och så är det slut, utan de har ju jobb att göra lite emellan under tiden. Och man ser ju hur de kommer igång, att ja, men vi kanske kan göra det här. Och nu har de snöat in på att de ska hitta fackliga lärare för att komma in på skolorna och prata. Det är ju en jättebra väg in. Sen försöker de hitta idrottsarrangemang där de kan stå och liksom prata fackliga grejer. Jag har ju tagit med mig hur mycket t-shirtar som helst ner som vi inte kan använda här i Sverige, för de, alltså budskapet är för gammalt. Vi har nya t-shirtar. Och istället för att slänga så har jag ju tagit med ner, och så ser de ju likadana ut. Det spelar ingen roll vad det står så här, hej, jag är från Sverige. Nej, det står första gången, för det var en kampanj vi hade för många år sedan. Och det spelar ingen roll var du står. Huvudsaken är ju att när de är ute och gör ett evenemang så syns de. Då syns det att det är 10 pers istället för att de har vanliga kläder och inte, man inte vet vem som är vem. Så det händer grejer.
Är det alla åldrar i Serbien att jobba med och sånt, eller?
Ja.
Är det från gymnasie motsvarande eller...
Som vi träffar?
Ja, precis.
Vi träffar, hur gamla är de? Är runt 30 eller under 30 allihop?
De flesta är nog under 30, sen finns det ju några som är strax under 30 också, men de ligger där någonstans.
Jag tror de har lite dispens om de är typ 32.
Nej,
men de andra är nog som, alltså, precis som när vi jobbar i Sverige och kör utbildningar och så, att de är under 30.
Vi ska snart dit ner igen.
Ja, jag har blivit nedbjuden nästa vecka tillsammans med några andra kollegor på jobbet, för nu ska vi avsluta det här projektet vi har haft i 4 år. Så ska vi få liksom en liten genomgång vad har hänt från deras sida, och så ska jag lämna en redovisning vad jag tycker att vi har lärt oss under de här 4 åren som vi har varit nere. Så jag får prata upp mig lite med Jack också innan jag
Du skulle säga någonting där, Jack, också.
Ja, vad var det jag skulle säga? Jag skulle bara säga det här att det är så extremt lärorikt på många sätt och vis att åka ner där, och också koppla det till, på tal om ungdomsforum som du nämnde där tidigare, Mia, just att förra årets tema på ungdomsforum, som det är varje år, var ju just det här liksom internationellt fackligt arbete.
Workers of the World Unite.
Workers of the World Unite, precis. Och det tycker jag är superviktigt. Och det är någonting som jag tror tyvärr att vi inom fackföreningsrörelsen i Sverige har blivit sämre på om åren faktiskt. Samtidigt som att behovet av att ha liksom en aktiv internationell facklig samverkan tyvärr har gått ner liksom, samtidigt som vi ser att arbetsmarknaden blir allt mer global liksom, och behovet utav liksom, att ha en facklig samhörighet på en global skala blir ju mer och mer nödvändigt liksom. Så jag tycker att sådana här samarbeten som vi gör nere i Serbien bland annat är superviktigt.
Ja, desto bättre fackföreningar vi har runt omkring oss, desto bättre blir det ju för oss.
Ja.
Så att man måste ju tänka inte bara på sig själv, utan man måste ju liksom tänka runt omkring. Ja, mår andra bra så kommer jag må bra.
Är temat klart för Ungforum nästa år, eller?
Det är det faktiskt.
Men det är hemligt? Kanske.
Ja, nej, det är nog inte jättehemligt, men jag är lite osäker.
Ja, vi kan återkomma.
Jag kollar upp lite.
Kan vara bra. Vi kör lite musik, eller vad säger ni?
Kör på!
Ja. Det var Freddie Mercury med Living on My Own från 1993. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz denna lördags eftermiddag. Och lyssnar ni på reprisen så är det torsdags eftermiddag. Det ni hörde före låten, det var ett besök från LO-distriktet Västsverige. Två stycken som jobbade där med Mia Eliden-Dyrus och Jack Lamoine. Om man vill lyssna på hela programmet där så går man in på soundcloud.com, söker på socialdemokrat Partille. Nu tänkte jag köra ett klipp från slutet av 2019 när vi fick besök av en ombudsman på Seko Sjöfolk, nämligen Mikael Lindmark. Och det klippet kommer här. Ni lyssnar på LO i A-radion på 88 MHz. Och vi tänkte prata om flaggning nu, Mikael.
Ja, precis, precis.
Det... Vad innebär det?
Ja, flaggning innebär ju att ett fartyg har ju en, alltid en flagga som sitter längst bak i fartyget. Mm. Oftast under där så står det också en hemmahamn som knyter ihop då fartygets flagga med den hemmahamnen där den är placerad. Då. Den flaggan kan ju i princip vara var som helst i världen.
Okay.
Så en fabrik som ligger i Göteborg är ju oftast väldigt svenskt och det är svenska regler och sådär, men ett fartyg som trafikerar Sverige kan i princip ha vilken flagga som helst. Fördel kanske om de har en EU-flagga, för då blir det lite lättare att göra interna resor i Sverige, men de flesta, jag satt och tittade här lite bara snabbt innan, att de som ligger i Göteborgs hamn idag, där var merparten flaggade på Malta till exempel, en hel del danska fartyg och väldigt få svenska.
Vad innebär det att de flaggade på Malta och Danmark?
Ja, det innebär ju att man går på maltesiska eller på danska regler så att säga. Det är danska regler som gäller, framförallt arbetsrättsligt då. Det är danska lönenivåer och danska facken som förhandlar om dem, och på de maltesiska så är det ju så är det ändå en så kallad FOC-flagg som heter Flag of Convenience, som är en benämning på de flaggorna som inte har någon, där det inte finns någon genuin link mellan eller genuin koppling mellan ägandet och var flaggan ligger då. Så de som är flaggade på Malta, ägandet ligger oftast kanske i Schweiz i någon bank eller i Storbritannien eller i Sverige. Och det gör man ju då för att det ska bli enklare. Man ska komma undan en massa svenska och brittiska, schweiziska regler.
Okej, okay. Ja, det är regler helt enkelt. Ja. Om du skulle säga en procentsats, en kvalificerad gissning, fartygen som är i Sverige nu, hur stor del är svenskflaggade och hur stor del är icke-svenskflaggade?
Som ligger i Sverige idag skulle jag säga att det är under 10% som är svenskflaggade.
Okej, okay. Ja, där ser man. Sen var det ju ett fartyg som var nere i Iranbukten där, Stena Bulk. Var Seko Sjöfolk involverade någonstans där, eller?
Det kanske vi var på någon litet hörn genom att förmedla någon kontakt. Den hette ju Stena Impero och den var ju inte, den ägdes ju härifrån. Ja. Men den var ju flaggad då på
Storbritannien,
i Storbritannien, precis. Och det var kanske därför att de Iran tog den, för att den var flaggad i
Storbritannien.
Precis.
Så var det en annan fartyg också, vad sa du? Du sa
Riksemerald.
Riksemerald då, ja, just det, precis.
Den som smet. Som de har skrivit att de har inte fått in, och man hittar inte bromsen eller bromsarna fungerar inte. Och alla som vet någonting om sjöfart vet ju att ett fartyg har ju inga bromsar.
Ja, precis.
Men det är roligt när media inte riktigt vet. Så att nej, den smet ju, och den är väl verkligen baksidan av sjöfarten. Den är väl,
Vad var det för fartyg? Var det transportfartyg?
Ja,
eller?
Ja, absolut. Ett litet så att säga bulklastare som lastar allting i en stor låda kan man säga. Och den kan lasta allt från sten till spannmål till järn, till skrot, till vad den än kan, liksom, vad man med en skopa kan bara slänga ner i den här stora lastlådan.
Okej.
Och den där är baksidan av sjöfarten. Det är ytterst bristfälliga villkor på den, och man kan nog med ganska gott samvete säga att den ägs i, där finns ägarintressena i maffian i Ryssland.
Okej. Men vad hände härnäst och sånt? Eller efter att de smet?
När den smet så tog det ju 2 veckor, så kom den tillbaka till Sverige, och då kom ju tillsynsmyndigheten som är Transportstyrelsen och gjorde inspektion och hittade, jag tror det var 26 eller 27 punkter som gjorde att den inte fick segla och lämna kaj då innan de hade rättat till dem.
Har ni mycket kontakt med Transportstyrelsen, Seko Sjöfolk?
Det skulle jag säga att vi har. Vi har väldigt mycket och en bra kontakt till stora delar.
Okej. Okay. Ja. Har du någon tanke eller fundering angående flaggning och sånt, Jerry, eller?
Ja, jag tänker på det här. Nu pratar man mycket om det med Brexit och så. Vad händer där om vi har ett fartyg som är brittiskt? Och du sa förr att man kunde pendla inom EU och åka. Vad händer med ett sånt fartyg då om man skulle lägga i Sverige och åka till trappen från Stockholm till Göteborg?
Om Brexit nu händer och man liksom så och det inte blir något avtal om att de får fortsätta som det kallas utföra cabotageregler eller utföra cabotageresor, vilket är mellan två svenska hamnar, och det får alla EU-flaggade fartyg göra, men ett fartyg som är panamanskt eller ett fartyg som är från Liberia får inte göra det, och det blir ju samma regler då för det amerikanska fartyget, eller för det brittiska fartyget. Det blir samma regler, så att de blir ju utestängda från den europeiska inre marknaden när det gäller fartygstransporter.
Vad innebär cabotage?
Cabotage, det är ju att det finns ju ett regelverk som säger vad man får, hur man får köra mellan två hamnar inom ett land, till exempel då mellan, vad kan vi säga, typisk inre resa i Sverige, det är att köra cement ifrån Slite på Gotland till Stockholm.
Mm.
Och det kan man ju då göra med en svensk flagga eller med en annan EU-flagga då. Mm. Malta eller Cypern eller sådär. Norge får också göra det för att man är inom i det här EES-området. Men skulle det vara så att ett litet fartyg som kommer från Sankt Vincent och Grenadinerna är flaggade, som många små fartyg är flaggade, den får inte lov att göra den resan. Utan då kommer det en myndighet och säger stopp, ni får inte köra här.
Hur är samarbetet med myndigheter?
Generellt är det bra. Det har gått samarbete med både Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, och det är väl de i huvudsak vi pratar med. Ganska bra kanske också med kustbevakningen, som utför mer kontroller av liksom brottslig handling då, kan man ju säga.
Yes. Sen är det ju Seco som organiserar lotsarna och sånt också. Har ni mycket kontakt med?
Nej, vi har inte så. Där har vi inte jättemycket kontakt. Inte just med lotsar och med de som kör lotsbåtarna. Framförallt är det väl Seco organiserar. Det är klart att vi pratar med dem, men våra medlemmar har inte någon större det är klart att vi träffas vid olika sammanhang och så, men att ha ett samarbete med dem, det ger inte mycket. De kör ofta bara upp sin lotsbåt längs med våra fartyg och så släpper av en lots. Så att det är klart att man kan alltid bygga på samarbeten och så, men man får prioritera.
Absolut. Är det med flaggning och sånt som du vill lyfta upp?
Nej, det är bara intressant att få sitta och förklara det lite mer utförligt, hur det går till och liksom att varför det inte är svenska flaggan i baken på alla båtar liksom som går här, till exempel med Göta älv eller så.
Just det. Finns det inte något annat flaggspråk och sånt också? Eller jag är helt ute och cyklar, jag sökte någonting på vissa båtar, att det finns andra eller ett speciellt flaggspråk och sånt för båtar, är det någonting som...
Absolut, det är ju gammalt, det är att man kan vifta med flaggor och så finns det ett flaggspel man kallar det. Det är oftast när man ska fira någonting, idag hänger man ju upp det över fartyget. Medans förr så hade man det för att signalera, då betydde olika flaggor olika saker.
Kunde du det eller kan du det?
Inte det minsta. Det är nog inte många som kan det idag, det finns kanske någon riktigt flott, någon som är militär och sådär som fortfarande kan det, men det är inget som används.
Det är ingenting som används
idag.
Men
det ska fortfarande, alla flaggor ska fortfarande finnas på bryggan i även nya fartyg. Så att,
där ser man.
Det var Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen från 1993. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz och idag kör vi lite klipps från Socialdemokraternas sändning i A-radion. Och alla dessa klipp som vi har kört här, de finns tillgängliga som hela poddar finns på soundcloud.com genom att söka på Socialdemokrat Partille. Vi kör ett klipp till och det var en Rasmus Andersson som kom på besök och pratade. Det kommer här.
Och jag tänkte lite grann, vi kan pröva här hur man kan använda musik för att få igång skallen och hur man kan gömma dolda budskap. Om en liten visa, jag skriver visar om Hisingen av alla ställen på jorden. Men det är därför jag tror på vad heter det nu då? Lokalpatriotism tror jag är någonting som kan vara väldigt bra. Patriotism och nationalism ska man skilja på väldigt mycket. Därför försöker jag skriva mycket om Hisingen som fenomen och vi som bor där och hur vi kan stärka varandra. För om man matar in det här, vi är Hisingsbor. Det är det som håller oss samman. Mm. Då kan man liksom inte komma dragen med några etniska grejer, med någon rasism eller sånt där. Utan vi är samma folk allihopa. Den här låten den utspelar sig på en liten krog på Hisingen. Och lyssna på texten här nu så kommer jag att stoppa och så ska vi diskutera lite om
Nu kör vi låten. Live på Facebook också, på LO-facken Patilö.
Ja. Hallå Facebook. Raffes bar. I Raffes bar står Jorma kvar. Han drömmer om fornstora dagar. Jobbet på Volvo och bostadsrätt. Finlandia fotboll och 13 rätt. Och det var länge sedan de flyttade hit till landsorten i Göteborg. En sauna tät för orten bit från stan, nära skolan och Tuvetorg. Okej, så bryter vi det lite. Så vad vet vi nu om den här situationen? Var är vi någonstans?
Tuve.
Vi är Tuve, hur vet du det? Ja, det sa jag i
Tuvetorg,
ja. Den var avslöjad. Men om man är från Hisingen och vet att det kommer lite ledtrådar där. Raffes bar ligger ju där. Mm. Och varför står Jorma där? Varför Jorma i Tuve?
Ja du, det är en bra fråga. Jag blev alldeles för traumatiserad när Finlandian kom in här i bilden.
Ja, precis. Ja. Därför att om vi levde på 70-talet så vet vi att Tuve var lite så, lite Little Finland. Ungefär som Little Italy och Little Chinatown och sådär liksom. Och väldigt många finska människor som flyttade till just Tuve. Och varför gjorde de det? Har ni någon aning?
Det var väl antagligen ett politiskt beslut att placera de personerna på det stället.
Ja, det var det kanske delvis att man byggde på det viset. Men det var liksom inte någon apartheid.
Nej, nej.
Det blev samhörighet.
Ja, men varför var det så mycket finländare här, tänker jag?
Vi hade ju arbetsbrist.
Ja, och vad kom det så?
Ja, SKF och Volvo fick mycket att göra. Vi behövde få arbetskraft.
Ja, just det. Men varför fick de så mycket att göra? Hade de bra såna här kommunikatörer och reklamfolk som var nu för tiden, eller vad tror ni?
I Tuve, tänker
nej,
du? Eller
SKF och Volvo och så vidare.
Du, det är en väldigt bra fråga. Har du svaret på det här, Daniel, kanske?
Ingen aning. Nej.
Jag tror de erbjuder en bra lön och drägliga arbetsvillkor.
Det gjorde man. Men då också att det hade varit krig i världen. Mm. Andra världskriget. Ja, och eftersom Sverige hade lyckats klara sig utanför det så stod ju våran industri intakt. Medan däremot Finland hade ju definitivt varit med i kriget. Mm. Och det var ganska usla villkor, framförallt på landsbygden kanske i Finland, så att, som gjorde att folk kunde flytta och söka. Så då vet vi, då har vi hamnat i Tuve, vi har finnarna där och vi har Volvo, vi har SKF och vi har varven inte minst, för vi bygger båtar i Göteborg. Okej, då har vi använt lite kultur och sånt för att sätta in en liten politisk bakgrund till det här. De flesta tänker ju inte så. Det är jag som tänker så. Men de flesta tycker väl, och kul, den låter om Tuve där jag bor. Och så kommer refrängen då. Då ska vi lägga in riktig sån djup kultur. För det är fredagskväll på Hisingen. Vi lunkar småningom hem. Snart så är det fredag då, försöker vi igen. Vad fick vi för referenser här nu då? Det är fredagskväll på Hisingen. Vi lunkar småningom hem. Vem var det som lunkade hem?
Antagligen de som satt på den här baren som du har nämnt.
Jajamän, nu,
när stängningstiden kickar igång där.
Men den stora referensen, det är ju egentligen Carl Michael Bellman. Så lunkar vi så småningom mot back i buller och tumult. Och Bellman sjunger om alkoholen och så vidare. Och det är det man gör där också. Och snart är det fredag och försöker vi igen. Vad hittar vi för referenser där?
Livet är en fest.
Livet är en fest, Nationalteatern. Så är det. Och så kan man gå vidare på det på massa olika sätt då, om vad som händer på krogen där. Och så kommer man in på min gamla polare, Blajan, hänga ut dessutom. Hans usla kvinnosyn när han var 18 år. Där han får vara med faktiskt också lite grann. Det är lite kul tycker jag. Den versen går så här. Jag tar en öl och tänker tillbaka på en tes från en gammal vän. Brudarna på 34:ans buss är de snyggaste på Hisingen. För det hade han gjort någon slags sån där studie på, kom det fram till. Ja, men tjejerna på 34:an, de finska tjejerna, det är grejer det, tyckte han. Liksom. Han hade många sådana tankar och, ja, som kommer fram så småningom man diskuterar. Och det låter ju lite löjligt bara så. Men om man går till och frågar, vilka är världens snyggaste människor? Har ni hört det?
Ja, men det är ju ett uttryck som man har hört det väldigt många olika gånger i väldigt många olika sammanhang.
Ja, och vilka kan det vara?
Ingen aning.
Brasilianerna säger man är världens vackraste folk. Det är de som har de mest fulländade dragen. Och så. Och varför har de det? Jo, därför att det är ett sånt mixat land, va? Det är alltså människor som är mixade av svarta, indianer, europeer och så vidare. Och då kommer det fram någon slags, wow, det här blev en snygg och stilig människa. Mm. Och då var också borta från allt det där var främlingsfientlighet och rasism och sån skit handlar om. Så tycker jag det är kul att använda musik i mitt fall då. Jag skulle gärna vilja måla också, men jag kan inte det. Och lite försöker jag göra min röst hörd på det viset just nu.
Ja, men det är oerhört spännande, för att det här blir ju liksom folkbildning 101 som du körde här nu på några minuter på det sättet. Och jag kan väl tala för mig själv att man känner sig lite berikad av det här hela.
Ja.
För att det är alltid liksom gött och just köra på folkbildningsstuket och när man får tillfället att lära ut lite liksom annat och inte bara liksom köta om samma saker om och om igen som alla redan vet.
Eller hur, man får lite andra tankar. Jag såg på 1 maj här nu så hade Ann-Sofie Hermansson lagt ut en grej. Hon beskrev 1 maj när vi var unga. Och då slutade alltid 1 maj nämligen med att vi gick till Liseberg och Theresan på den tiden var Sverige Göteborgs hetaste krog, Tyrolen. Det är svårt att tro det idag, men där var det mest röj. Och då skrev hon någonstans, men då sjöng vi inte Internationalen utan då sjöng vi Proud Mary. Ni vet, Rolling on the River. Mm. Men den är också, när man dissekerar den, det är inte bara en partylåt, utan den är ju faktiskt I left a good job in the city, working for the man every night. En dag. Han slår sig bara utifrån det där. Ser ut som det är en låt på gång, eller?
Du, det är en låt på gång. Och
det var Lale med Live Tomorrow. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz denna lördags eftermiddag. Och lyssnar ni på reprisen så är det torsdags eftermiddag. Och programmet börjar lida mot sitt slut. Och nästa A-radio som sker är på lördag den 9 april. Och då är det Jesper Hallén och Tamara Nesik som är ombudsmän på partidistriktet i Göteborg som ska ha ett program. Och vi tänkte att vi avslutar programmet med en klassiker, lite Queen, Bohemian Rhapsody. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej då!